Vad vill du med liv är Anisaris podd med samtal om livsnära frågor. Om modet att genomleva det svåra och finna det enkla. Samtalspartnern är Maria Lindgren och jag som är tekniker heter Peter Hellström.
Hej Anisari.
Hej Maria.
Nu är jag hos dig i Vadstena.
Ja, det är du.
Mm. Förra sommaren så var jag också här. Och det var då som vi började prata om att du ville göra en podd.
Ja.
Och nu så har du gjort en podd. Nu har det gått ett år. Och hela första säsongen. Det har varit flera livsviktiga och insiktsfulla och också hoppfulla samtal som du har haft. Vad tänker du om den här första säsongen?
Jag tycker ju att det har varit väldigt spännande framförallt. Och jag tycker om samtalen som du och jag har haft. Jag tycker om samtalen med Karina och Marita och Ammi som jag har intervjuat. Det har varit tre olika teman, men alla med väldigt meningsfulla innehåll.
Ja, för det har varit starka teman. Vi hade Karina vars man plötsligt förändrades på grund av sjukdom.
Ja, han fick ju levikroppsdemens.
Mm. Och sen var det
Marita vars vuxna son hade valt att avsluta sitt liv. Och så Ammi som själv fick uppleva att bli patient, hon är ju sjuksköterska, när hon då fick bröstcancer.
Och det avsnittet hette Bröstsystrar,
ja.
För att det är en upplevelse som ni delar.
Absolut.
Vi har haft kreativa somrar här i Vadstena, för jag minns ju att en sommar för 3 år sedan då var jag här och då höll du på att skriva boken.
Ja.
Och du var nyopererad.
Ja.
Vi hade en liten konvalescent 10 dagar på din altan. Och väldigt mycket personliga och fina samtal. Och samtidigt så skrev du den här boken. Och sen nästa sommar då när jag kom hit, då var det podden som du hade kände att du ville börja göra. Och som vi pratade ganska mycket om. Det jag tänker om din första säsong av podden är att det har varit modiga samtal. Därför att du har pratat med människor som har vågat dela med sig och berätta sin berättelse och kunnat berätta den. En del av livet och att leva är ju att kunna skapa en berättelse om vem man är, om sammanhangen i ens liv och hur man har kommit dit man befinner sig idag. Och du säger att de flesta kan det. Är det verkligen så?
Jag ska ju inte påstå att alla människor kan forma berättelsen om sitt liv, för det har ju också att göra med vår personlighet och hur vi fungerar.
Tycker du att det är viktigt?
Det är viktigt att kunna berätta, att få ihop upplevelsen utav sig själv och sin plats i tillvaron. Sen tänker jag att det kan ju också vara en indikation på, alltså när man inte kan det, så kan det ju också vara en indikation på att man är traumatiserad, att man har anknytningssvårigheter och sådär. Och då är det ett utav kännetecknen att man inte riktigt får ihop berättelsen om sig själv och sitt eget liv. Det som kan vara hjälpsamt och läkande är ju också då att få höra andra berätta om sig själva. Jag jobbar ju väldigt mycket med människor i grupp där man ju faktiskt delar sina berättelser med varandra. Vi tror att vi är ensamma om att känna så som vi gör, och när vi får höra andra berätta så märker vi att oj, det är ju inte bara jag som känner på det här sättet, utan det finns fler. Gud vad skönt. Inte bara det här att man berättar om smärtsamma, jobbiga saker, utan det kan ju också vara, vi var ju inne där på skuggsidorna.
Ja, precis.
När man vågar sätta ord på lite såna här förbjudna tankar som man kan ha, eller förbjudna känslor som man tänker är förbjudna, där som inte är så vackert, när man är avundsjuk och kanske reagerar och blir lite ogin gentemot människor när man själv inte mår bra och sådär. Och att det är skönt att få känna att det är inte bara jag som har det, utan andra också.
Att få ihop en berättelse om sitt liv är också att våga vara ärlig om sina känslor och vem man är.
Mm. Både fram- och baksidor och ljus, det ljusa och mörka. Ja, men det är någonting just där i berättandet. Det är ju också därför som sagor och myter är så viktiga, för att de hjälper oss att hantera svårigheter i livet. Sagor hanterar ju ofta psykologiska dilemman och sånt där. Och myterna blir ju mera de här större med gudar och alla såna här mäktiga varelser och så. Och det är ju betydelsefullt, för att vi existerar ju på båda planer, alltså både det här rent personliga, psykologiska, men också i, vi har ju någon sorts idé om sammanhanget vi ingår i, det andliga och varför vi lever. Och även om vi inte har idéer om det, så finns det ju en lust att ta del av det från andra. Och sagor och myter hjälper till med det.
När du säger det så kan jag inte låta bli att fråga, varför lever vi?
Varför lever vi?
Du sa varför vi lever, och ja, då kan jag inte låta bli att ställa frågan. Varför,
ja,
lever
det
vi?
Finns, där finns det ju lika många idéer som det finns människor. Men jag själv kan väl tänka att jag har inget sån här exakt svar, utan det finns en känsla av meningsfullhet när jag lever nära mig själv och på något sätt kan hitta en känsla av min egen bestämning, vad jag är menad att ägna mig åt. Och för min del så har det ju då handlat väldigt mycket om att arbeta med människor och mänskliga relationer, konflikter, att förstå psykologi och de djupare skeendena som ju är en del av allas liv egentligen. Många funderar ju var och en på sitt sätt, men ibland behöver man ju någon som särskilt viger sitt liv åt att tänka på sådana saker. Och jag har ju gjort det, både tänka och arbeta.
Hur många år är det du har varit terapeuter?
Ska vi se, 33 år måste det vara nu, ja.
33 år, det är en hel del samtal, eller hur?
Ja, och inte bara terapeutiska samtal, utan det är ju också, eftersom jag jobbar lite bredare då, så är det ju utbildningar och handledningssamtal och olika typer av samtal.
Vad skulle du säga att det har gett dig som människa att arbeta som terapeut?
Framförallt är det ett sätt att hålla öppet mot det som är livsviktigt. Och jag tänker mig att det handlar just om, vi hittar ju aldrig svar på saker egentligen. Det är lite naivt, tänker jag, om jag skulle tro att jag har svar på någonting. Så det tycker jag ju inte att jag har. Men jag tycker att när jag möter människor, jag växer tillsammans med de människor som jag möter. Jag har alltid sagt till mig själv att när jag börjar uppleva att jag inte förändras eller växer, då har jag nog stängt av någonstans. Det handlar om att vilja vara i samspel och lära. Det är ju inte ensidigt. Jag tänker alltid på det som en tvåvägshistoria. Jag har saker att ge till de människor jag möter och de har saker att ge till mig. Sen är ju inte de lika medvetna om vad de ger till mig som vad jag ger till dem.
Och vad skulle du säga att de ger till dig? Vad har du fått?
Framförallt så känner jag ju att om jag nu ska tänka på mig som person, så ger de mig möjlighet att aldrig glömma bort var jag slutar och den andra börjar. Att det är väldigt tydligt. Jag håller ju det medvetet hela tiden när jag möter människor. Och det skulle inte gå att jobba annars om jag inte var medveten om vad som hör till mig och vad som hör till andra och sortera det. Och också att hantera, jag tänker som när jag jobbar med konflikter, alltså jag kan ju få väldigt mycket aggressioner och saker riktade mot mig. Och jag kan uppskatta den utmaningen att stå stadigt i, för ibland kan man ju föreställa sig att det bara ska kännas bra och trevligt och sådär. Och jag tycker att jag har fått lära mig att hantera människors baksidor i mig själv. Och att det är en väldigt viktig del av livet. Jag möter ju massor av människor som har svårt att hantera reaktioner som de får ifrån andra och så. Och om inte jag själv kan hantera det, då är jag ingen vidare hjälp för dem som söker mig för att få stöd och handledning eller uppbackning i sina yrkesroller, till exempel när de får ilska riktat emot sig från människor som de jobbar med.
Ganska ofta så har man ju samtal om människor som har gått i terapi, de berättar om sina terapier, de skriver böcker om sina terapier. Men det är inte så många terapeuter som berättar hur det är att vara terapeut. Vad tycker du har varit det svåraste? Vad har varit svårast för dig att möta som terapeut?
Det svåraste handlar nog om att hantera mig själv. Alltså lidandet, det kan ju låta jättekonstigt, men lidandet är ju liksom en del av livet som jag accepterar. Det psykiska, tänker jag då. Jag har nog lite svårare att hantera fysiskt lidande. Jag tänker att den största utmaningen är att hantera sig själv i mötet med människor som på något sätt skjuter prick eller försöker göra motstånd. Eller jag kan ju tycka om det, att få den utmaningen.
Vi har ju alla våra sårbarheter, eller hur? Ja. Vi är alla människor. Också terapeuter.
Absolut.
och allting är relation och vi har alla våra svårigheter. Så jag tänker att de här sårbarheterna som man har, de måste ju också terapeuter ha. Och det måste finnas situationer i en terapi där det aktiveras.
Det gör det ju naturligtvis. Det som jag har lärt mig apropå vad jag lär mig, som också är en del, det är ju att hålla i mina egna reaktioner. Det är ju svårt att förklara vad man gör egentligen, men att inte låta det skvätta ut på den andra. Jag pratar ju väldigt mycket om det också allmänt när det gäller relationer. Det finns ett ansvar, ett etiskt ansvar där, tänker jag. Ska jag jobba terapeutiskt eller ska jag jobba med människor och hjälpa till att hantera konflikter och lära ut till chefer och andra yrkesgrupper det som har med det psykologiska fältet att göra? Då behöver jag ju kunna handskas med det själv. Jag kan ju inte lära ut någonting som jag inte själv förstår mig på eller ens kan mäkta med, liksom. Så jag tänker att det är ett hårt arbete.
En av våra bästa vänner som också var terapeut. Mm. Hon brukade säga att jag kan aldrig låta någon bli friare än vad jag själv är. Vad tänker du om det?
Ja, jag brukar tänka på det som att man kommer inte längre än vad man själv har kommit i att finnas med en annan människa. Så kan man också tänka när det gäller om man skulle pröva olika, om man har ett dilemma och pröva att känna på vem skulle kunna hjälpa mig och stötta mig i det här. Då tror jag att väldigt många skulle känna att nej, den där personen känns inte som att den ens skulle kunna vara med mig i det här svåra eller som jag går igenom. Och att det handlar om att man behöver inte ha gått igenom exakt samma sak, men man behöver ha rört sig i de djupen eller den typen av sårbarhet.
Det gäller alltså att hitta en terapeut som har vågat möta sig själv. Ja, det... Om man ska gå i terapi.
Absolut. Jag skulle inte själv vilja gå i terapi hos någon som inte har mött sig själv eller gått igenom sina svårigheter. Och ibland kan man ju också, en del människor har kanske inte gått igenom så mycket i livet och inte haft så mycket svårigheter. Och för en del kan det vara svårt att möta någon som inte har gjort det. Men det behöver inte innebära att den där människan inte skulle vara kapabel.
Hur då? Vad menar du med det?
Jag menar att det är ju beroende av en grundtrygghet och en acceptans när man möter människor. Och så länge man har det, alltså den här grundtryggheten och att man kan acceptera alla människans fram- och baksidor, och så tänker jag att man kan möta. För det är också, det kan också vara en myt det där att man ska ha gått igenom allting själv. Jag tror att man ska ha tryggheten att vistas på de djupen egentligen. Men om jag ryggar för vissa utspel eller en viss typ av problematik eller så, då är jag ju inte bra för den personen.
Någonting som jag tycker har varit en röd tråd i poddarna under den här första säsongen, det är att hålla i sitt eget. Det tycker jag är någonting som du står för också som människa. Och du pratar ganska mycket om vikten av att göra det.
Ja, det är ju någonting som har stor betydelse för mig och har haft under mitt liv, att det är det jag har jobbat med för egen del, att det ska vara tydligt. Var går gränserna? För har man upplevt skrämmande saker, varit med om trauman, så blir det stor risk att man lever gränslöst. För mig har det varit superviktigt. Det har liksom både en personlig botten och samtidigt rent professionellt, så tycker jag att det är bland det viktigaste. Och så kan man sortera ut sig själv, så kan man också vara väldigt tydlig och strukturerad mitt i kaos. Och jag tror att det är därför jag tycker om att jobba med konflikter också. Kan jag låta lite konstigt kanske.
Ja, gillar men, konflikter, ja.
Ja, alltså jag gillar inte konflikter, men jag tycker att jag är bra på att hålla i. Jag väljer inte sida heller, för det är också en viktig del. Man behöver kunna stå stadigt, man behöver kunna hjälpa människor att sortera ut sig. Och om man väljer någon av parterna, då kan man inte sortera. Då är man ingen hjälp i sorteringen.
Konflikter är någonting som vi ofta tycker är negativt, men det som kommer ut ur konflikter kan ju vara någonting väldigt konstruktivt och en fördjupad och bättre relation.
Absolut. Det är ju det som händer när man löser konflikter, eller hanterar skulle jag nog hellre säga. För man löser oftast inte, utan det är ju, handlar ju till största delen om att parterna behöver förstå varandra och acceptera varandras olikheter. Förstå på djupet vad det är som krockar. Inte tänka att det måste vara på något särskilt sätt, utan det är ju som i så många andra sammanhang att man behöver acceptera det som är här och nu. Om man inte gör det så blir det ju jättekrångligt att mötas.
Under den här första säsongen så är det en del människor som har hört av sig till dig och vill att berätta sina berättelser.
Yeah.
Och jag vet att du har berättat för mig att nu under säsong 2 så är det någon som har hört av sig och vill berätta om hur det är att vara utsatt för mobbing.
Ja, och mer specifikt så handlar det ju om mobbning på arbetsplats, som den kvinnan vill berätta. Så det kommer att vara allmänt om mobbning, men också en kvinna som då jag samtalar med som berättar om en specifik situation under en period när hon var med om att bli mobbad.
Är det vanligt det här med mobbing på arbetsplatsen? Jag tycker att jag har läst ganska mycket artiklar och så om det sista tiden.
Ja, man kan säga att det är vanligt med konflikter på arbetsplatser. Och det är ju en grannlaga uppgift att avgöra om det är en konflikt där två jämbördiga parter bråkar. Eller om det är så att det är någon som har maktposition eller tar sig friheter som inte är okej. Även kränkande särbehandling är ju vanligt att man anmäler varandra för. På ett sätt kan jag ju tycka att det är bra. Man reder i det, att man inte bara låter sånt passera. För jag kan uppleva ibland att det finns en flathet i arbetslivet. Alltså att man viftar bort och säger till den som känner sig utsatt att ja, men, han eller hon bara är sån och det är ingenting att bry sig i. Och så kan personen känna sig väldigt illa åtgången och ingen riktigt uppfattar det. Och det är ju hemskt.
Jag tänkte på att du sa tidigare så här att jag tar inte ställning i konflikter.
Mm.
Men samtidigt så finns det ju mobbare.
Ja, absolut.
Och det finns mobboffer.
Mm, så är det. Om det är så är ju inte situationen att jag sitter och medlar mellan två eller försöker hjälpa två att mötas och förstå varandra. Utan då är jag oftast i den rollen att jag utreder. Och där kan man ju sortera när man får det till sig från uppdragsgivaren. Att det går att höra om det låter konflikt som man behöver gå in och jobba med parterna. Eller om det är mera att man behöver utreda först. För det kan ju även en utredning kan mynna ut i att man konstaterar att ja, men det här är ju konflikt mellan likvärdiga parter som behöver förstå varandra. Eller så kan det landa i att ja, men det här är ett solklart fall av kränkande särbehandling eller mobbning. Och då är det ju helt klart, jag vet inte, det handlar ju inte om att välja sida utan det handlar ju egentligen om att se verkligheten som den är. Att se att det finns en som är utsatt och en som utsätter. Jag har jobbat både med människor som har varit utsatta och människor som har utsatt andra. Och när man har gjort det då förstår man ju att det finns ett lidande i båda ändar men att det är svårt för den som utsätter att låta det krackelera och se vad som egentligen driver på den här taskiga hållningen då. Man får uttrycka sig slarvigt. Jag brukar förmedla till chefer att de är modeller för sina medarbetare. Att medarbetarna märker ju vad som är okej och inte okej beroende på vad chefen står för och hur chefen förhåller sig.
Under hösten så kommer du också reflektera kring vad är det som gör att man blir en mobbare? För vi pratar ju ganska mycket om de som är mobbade. Men det vore ju väldigt spännande att få höra mer om vem blir mobbare.
Och det är ju som jag säger, att det finns ett lidande i båda. Men det är ju fortfarande så att det finns gränser. Och det är ju det som kommer igen som ett tema i allting tycker jag. Mm. Vi pratar om det. Hålla i sitt eget, hålla gränser, vara gränstydlig, säga stopp och nej.
Mm.
Det är viktigt. Gränser är liksom... Utan det så skulle det vara en enda gröt allting. Och vi skulle inte kunna urskilja vad som är jag och du. Och skitjobbigt ju.
Mm. Ja, verkligen jävla jobbigt. Och gränser är alltså lösningen?
Lösningen, en del av det i alla fall, är ju... gränser och sen ska det väl till någon sorts etik, tänker jag. En känsla för vad är rimligt, vad är bra, vad är gott.
Vi hade det här avsnitt nummer 6 som handlade om skuggan.
Mm.
Det kanske går ihop lite grann med vem blir en mobbare. Nämligen den som lägger ut sin skugga.
ja.
I någon annan.
Ja, man förhåller sig till andra som om de förkroppsligar det som man inte vill kännas vid hos sig själv.
Ett annat ämne som du kommer att ta upp i höst är bipolaritet.
Jag ska inte säga definitivt att det kommer att bli så, men jag har också haft andra som har tagit kontakt med mig som vill prata just om bipolär sjukdom. Både att vara den som är bipolär eller har bipolär sjukdom.
Fint och spännande det här, att det här utvecklar sig till en podd som befinner sig i kommunikation med de som lyssnar, och att de som lyssnar tar kontakt med dig och vill bidra och dela med sig och bli berättare.
Ja, det är ju jättespännande. Jag uppskattar ju det supermycket.
Och det är något som du välkomnar?
Ja, och det är ju inte så att man behöver vara så där färdigt tänkt, men att få den där lusten att känna, åh, jag skulle vilja prata om det här. Det räcker. Jag gör ju så att vi pratar igenom innan sådär, så att man blir lite klar över vad man kan förvänta sig och så.
Om man känner att man har en berättelse som man vill dela med sig av, så kan man få göra det utan att dela med sig av sitt namn.
Absolut. Det är ju inte nödvändigt. Det är ju själva berättelsen som är det viktiga, inte vem det är som berättar det. Sen kan det ju för vissa vara viktigt att framträda med sitt namn också, för att man vill liksom göra ett ordentligt statement där.
Det här är jag.
Men när jag ser tillbaka på den här första säsongen så känner jag mig väldigt glad. Jag tycker att det har varit en fin resa, både våra samtal och de samtal som jag har haft med de här tre som jag har intervjuat också. En gripande säsong. Och våra samtal, jag tycker att de har varit väldigt dynamiska och utvecklande. Och att de får vara det också. Vi förbereder ju inte jättemycket utan pratar.
Nej, du och jag kör ju spontant.
Ja.
Vi vet ungefär vad vi ska prata om och sen så kör vi.
Och där tänker jag att det också är viktigt, det här med relation och att man känner sig trygg med varandra, att kunna prata rakt upp och ner. Känner, det är ju också viktigt att tacka alla som har lyssnat, och det är ju så härligt att känna att jag har dialog med dem som lyssnar också, eftersom ni hör av er. Det älskar jag verkligen. Och jag ser fram emot säsong 2. De samtal som kommer. Och det kan hända att det förändras under vägen. Så det kan också dyka upp nya teman. Och det ser jag fram emot också. Jag är superspänd på vad det är som föds.
Det ser jag också fram emot, Anne. Tack för idag.
Tack ska du ha, Maria.
Om du som har lyssnat har förslag på ämnen som du skulle vilja att vi tog upp, eller kanske har en livshändelse som du vill dela och berätta om, hör gärna av dig till oss på podd@annesari.se. Vad vill du med liv är producerad av Pang.